Hello out there, we're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows, the whistle.
That'll do. The Boston Bruins will play for the Stanley Cup.
Hallå, 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 hallå,
hallå, hallå, och välkomna till NHL-podcasten med ny signatur där.
Ja.
Det här avsnittet Tiara, vi hör Shipping Off to Boston och Gloria, de två låtar som väl nu utgör soundtrack till slutklämmen av Stanley Cup-slutspelet och NHL-säsongen 2018-2019.
Exakt.
De har ju blivit, Shipping Off to Boston är ju sedan länge etablerad Boston-hymn. Ja, men Laura Branigans 80-talshit Gloria har ju då blivit St. Louis hymn. Hela staden går och nynnar på denna gamla dänga.
Precis, de har dammat av den 80-talsklassiken och gjort den till sin. Det har blivit deras segerlåt som spelas ju konstant i blues just nu.
Ja.
Och vad fina scener tycker jag när de blir klara för finalen och den sattes på hela arenan bara.
Ja, vänta nu. Nu
kör.
Ska inte springa saker i förväg. För det är ju alltså så att vi har en final nu då.
Ja.
Med Boston Bruins och St. Louis Blues och det ska vi prata om i den här podcasten som görs av Jonathan Ekeliv i Stockholm.
Ja.
Och jag, Per Bjurman, tillfälligt i New York emellan omgångarna här.
Just det, snart ska du ship up till Boston.
Ja, det ska jag. Men jag är hemma och gör lite förhandsmaterial och så och tar igen mig och har åkt på den sedvanliga slutspelsförkylningen.
Och den kom nu, men ändå klarade det ganska länge måste jag säga. För att normalt sett så brukar den slå till tycker jag i slutet på andra rundan typ. Men nu kommer det precis till finalen istället.
Ja, det är lite olyckligt. Det är lite rossligt och lite snuvigt. Men det blir ju så. Det är mycket stress och mycket resor och in och ut ur kalla ishallar och varma nejder. Ja. Så att det kommer alltid.
Men det är bra att du har fått 5 dagars off här då. Mellan konferensfinal och finalspel då, så att du hinner vila upp till något sånär i alla fall.
Ja, håller på med mitt stora finaltips och sånt.
Just det, precis.
Oj. Det blir så spännande.
Det brukar ju vara alltså, oräkneligt många namn. Vi pratar ju så. Minst tresiffrigt.
Ja, ja. Mm. Nej, jag har inte min. Det har aldrig varit närheten av fyrsiffrigt.
Femsiffrigt?
Du får ta igen det.
Ja, nej. Ja.
25 000 namn. Ja, i en akett.
Ja, men det är väldigt många i alla fall.
Det är det. Och du, som sagt, du sitter i Stockholm på redaktionen en lugn fredag.
Ja, precis när vi spelar in det här så är det fredag. Precis, det har gått några dagar och vi har hunnit smälta konferensfinalerna. Men det är samtidigt ett antal dagar kvar först till natten till tisdag när det smäller till på allvar här med Stanley Cup-finalen. Brakar igång. Så det är en lugn fredag så jag kan göra det här på arbetstid. Behöver inte åka in extra och sitta i poddrummet utan.
Ja, det är lite märkligt. Först har de så otroligt bråttom och liksom få de första 3 omgångarna avklarade. Men sen andas NHL ut och låter det vara final i flera veckor och det är massor med dagar mellan matcherna och sånt. Det är i och för sig uppskattat så att det inte blir först, men ja. Jag brukar ju klaga på att de har för bråttom så jag skulle inte säga något.
Nej, precis. Nu lyssnar de på det för en gångs skull.
Ja. Ja, men du, vi har alltså Boston som ju svepte Carolina. Det var väl, det klarade vi väl av det mesta av redan förra veckan, eller hur?
Ja, alltså i princip i och med att det stod 3-0 i matcher då och ja. De skulle precis spela den fjärde och vi såg inte något annat framför oss än att ja, vi trodde att det skulle bli en svepning till och med, men att Boston definitivt skulle ta sig till final i alla fall. Det hade vi ju i princip avhandlat redan då.
Ja, och det blev så. De vann även den fjärde matchen, fullbordade sin sweep och var med det underliga grenen i slutspelsträdet där ju bara var sweeps.
Ja, precis. Den kedjan förlängdes.
Ja, mycket märkligt. Islanders sveper Pittsburgh, blir själva svept av Carolina som sen blir svept av Boston. Det kan ju aldrig ha hänt, den underliga utvecklingen.
Nej, precis. Så att vi ska tippa då att St. Louis sveper Boston.
Fan vad du hastar fram i
ja, ja, det är bara slutsatser här. Enligt den logiken så är vi ju redan klara. Liksom. Men jag tror vi kanske kommer fram till lite annat också.
Ja, ja, och mellan St. Louis och San Jose då så blev det till slut 4-2 till St. Louis. De avgjorde i Game 6 hemma i Enterprise Center. Som mycket riktigt var i extas häromdagen. Jag var på plats och hörde så mycket gloria så att det inte var klokt åt det.
Nej, jag förstår det. Jag måste ju fråga hur många plus stämningen får med tanke på att du var inte så imponerad av San Jose. Du sträckte dig till 2+ där i Shark Tank medan du har ju upplevt både NASA och 3+.
I St. Louis så får man väl sätta... Det är mellan 4 och 5 faktiskt. I synnerhet i slutet av den matchen då var det euforiskt i en stad som inte har det så kul till vardags. Det är en ruffig och sliten stad, St. Louis, med många problem och taskigt på idrottsfronten. De blev av med sitt NFL-lag här om året, flyttade till Los Angeles och Blues då har ju aldrig vunnit. De är den äldsta organisation som finns, ett av expansionslagen från 67. Ja. Det enda från det som inte har vunnit någon cup. De var i final underligt nog 3 år i rad där i skiftet mellan 60. Ja, 68, 69, 70 var de i final och blev svepta alla 3 gångerna. Ja. Sista gången kuriöst nog av Boston Bruins för 49 år sedan.
Precis, den ikoniska bilden på Bobby Orr togs ju då när han flög genom luften efter att ha gjort en kasse och var fullständigt överlägsen i den finalserien.
Ja, och Indien då så var det ju aldrig något snack i den matchen där mot San Jose och det berodde ju på att Sharks de gick ju sönder. Det var för mycket skador till slut. De tvingades ställa upp utan Erik Karlsson, utan Joe Pavelski, utan Thomas Hertl.
Ja, precis. Och det är ju ändå lite för mycket för att man ska klara av en konferensfinal i underläge redan. Ja. Det gick inte och det var ju nästan plågsamt att se Erik Karlsson i match 5, den viktiga hemmamatchen för Sharks, när de torskade med 5-0 när han satt och kved i princip på bänken, hade så ont i ljumsken.
Det var ju hela slutspelet har han ju haft besvär, men det blev allra tydligast redan i match 4 så spelade han ju mindre och mindre. Ja. Det var ljumskarna helt enkelt och ljumskar går inte och det märktes ju på skridskoåkningen och men han var tvungen att vända och det var ju faktiskt... Oskar Sundqvist var ju väldigt tydlig med det när vi pratade med honom att de visade ingen nåd. Nej. Utan de såg att han hade så ont så såg de till att han fick vända så mycket som möjligt.
Ja, det är klart. Man agerar så i så viktigt skede som motståndare. Men tråkigt för Erik och tråkigt för Sharks som ju gick så hårt för den här säsongen. Det är ju en liten all-insatsning genom att ta in Karlsson här. Kanske sista året för Joe Thornton, jag vet. Och så kan får du liksom inte chansen att få ut max av honom.
Ja, nej, visst var det så. Och det kändes som att hade de varit friska och på topp, då hade de haft en väldigt bra chans, det tror jag.
Ja,
du är unge man. Så nu har vi vår final. Det är efter 8 månader och tusentals matcher så är det 29 lag borta, 2 standing. Och de heter Boston Bruins och de heter St. Louis Blues. Och vad tror vi om det då, unge man?
Ja, precis. Nej, det som är intressant är väl att jag tycker att det är lite Boston West som möter original Boston här. Alltså.
Ja.
För som Peter Bohr konstaterar, San Jose-tränaren, så är det de 2 tyngsta lagen som går hit. Alltså, det är ju liksom lite liknande filosofi på de här lagen och uppbyggnad och spelar karaktärer. Faktiskt. Och det kanske låter lite, inte liksom så 2019 när man pratar om speed och skill, att det är 2 tunga lag, men riktigt så är det ju inte. De har ju även den formen av spelartyper och idé i sig, men de har ju också den här tyngden och den här strukturen och den här pressen och Ja, de är ganska kompletta som lag skulle jag vilja säga.
Ja, lite är det ju ändå att vi går tillbaks till big boy hockey faktiskt.
Ja.
Efter några år när det framförallt har varit kvicka possession-lag som inte har varit så fysiska, som har haft framgång. Det går ju i cykler det där, och de som vinner sätter i allmänhet tonen. Så det är väl, finns väl en möjlighet att ja, det här kommer att bli mer... Ja, kommer att influera ligan något år här nu. Men som du säger, det är ju samtidigt inte som att det är Kings 2012.
Nej, precis.
De kombinerar ju den sortens, som du säger, tyngd och fysik och styrka med större kvickhet. De skulle ju faktiskt, det är väl förmodligen så att de här två lagen skulle ändå åka från några av de lag vi kallade snabba för 5 år sedan.
Ja, faktiskt. För jag menar, visst, i Bostons fall så är det fortfarande Bergeron och Marchand och så vidare. Men till skillnad från när de vann där 2011 och när de var finalen 2013, så det är ingen Milan Lucic, utan det är en David Pastrnak istället. En Marcus Johansson istället för en Sean Thornton.
Ja.
Så att det är ju ett modernare hockeylag där.
Och Bergeron och Marchand är ju inte i huvudsak stora biffar.
Nej, det är ju extremt spelskickliga spelare som har slagit personliga poängrekord den här säsongen dessutom.
Ja, men det är ju lika i St. Louis. De har ju Tarasenko och den sortens
spelare. Jaden Schwartz.
Ja, men de är samtidigt de tyngsta och hårdaste, kallar han dem.
Ja, och jag skulle vilja säga, definiera det här med tung hockey att möta. Det är det här med att man inte får någonting gratis som motståndarlag. Att man har en väldig struktur, man köper sin spelidé fullt ut och man exekutar den 110%. Man ligger på motståndarna konstant. Man minimerar utrymmena på isen. Det är jobbigt att möta. Det är en tung hockey liksom.
Mördande.
Det är mördande. Ja, precis. Det är verkligen mördande.
Ja.
Där kom det.
Det är det. Och det känns ju som att det kommer att bli, just för att de är väldigt lika varandra, så är det väldigt svårt att förutse vad som kommer att hända.
Ja.
Men vad man... Det kommer förmodligen att bli en satans clash alltså.
Ja.
När de här två naturkrafterna brakar samman.
Ja, precis. För de är som sagt, de ger varandra väldigt lite tid med pucken liksom. Och nu möts de samtidigt med liknande filosofier. Så ja, precis. Vi får se om matchbilden blir avvaktande eller om det blir, som du uttrycker där, en clash liksom. Att de kör in i varandra lite grann.
Ja, ja, det blir spännande att se på måndag. För då får vi också se hur Boston, som ju då, precis som de övriga lagen som svepte där, har fått gå och vänta väldigt länge. Det kommer då ha gått 11 dagar sedan de spelade senast. Om man då inte, förlåt, förkylde Per. Om man inte ska räkna in den scrimmage de hade igår i TD Garden inför 17 000. Det var fullsatt på en träning.
Det var imponerande.
Ja.
Ja, men det gjorde ju även Columbus till exempel, körde ju en sån scrimmage inför 5 000, vilket man tycker var mycket. Efter att ha svept Tampa, men de kände sega i början av sin Boston-serie där.
Och grejen är att är man så seg i början, då kan det plötsligt gå fort. Det har ju flera fått lära sig nu.
Då ger man bort momentum lite grann. Och det finns väl statistik på att typ de 6 senaste åren så har det lag som fått vänta längst inför Stanley Cup-finalen förlorat. Och är det typ de 13 av de 16 senaste åren, jag vet inte exakta siffror, men någonting sånt. Det är en extremt övervägande siffra, så att det är negativt att behöva vänta inför en finalserie.
Ja, man får vänta för länge. Det är nog bra att ha några dagars återhämtning efter tuffa serier. Ja. Men att gå så här länge, det verkar inte vara något lyckat alls. Nej, det förstår du ju själv.
Ja, det är det precis. Nej, man hinner ju komma bort lite från det här tempot och pulsen och det flowet framförallt som man har byggt upp.
Ja, det blir spännande att se. Men du, tänkte vi skulle väl ta och titta på lagen lite mer ingående då. Lagdel för dagdel.
En klassisk analys från bakåt och framåt upp i line-upen så att säga.
Ja, och vi börjar med målvakter då, så är det ju man kan gott säga de två bästa målvakterna i årets slutspel. Framförallt i Boston då, som ju har Tuukka Rask. Och hetaste Conn Smythe-kandidaten när vi går in i finalen.
Ja, det får man ändå säga. Så vi har ju hyllat han flera veckor av nu, men alltså han står ju på 94% och har hisnande siffror i vilken kategori man än tittar på. Och som vi säger, han är ju liksom MVP så här långt. Jämförelsevis med Binnington så har han liksom lite bättre siffror i allting. Men det är framförallt en kategori som jag har fastnat för där Tuukka är förkrossande överlägsen. Och han är fantastiskt fin siffra totalt sett, oavsett vem man jämför med. Han är alltså på skott från inre slottet, alltså precis i närheten av mål där det är, man normalt sett har en ganska låg räddningsprocent, för det är ju jättesvårt att hålla uppe räddningsprocenten i sådana farliga målchanser. Det är han 87% i, medan Jordan Binnington är 78% i. Så det säger ju lite grann om kvaliteten på Tukarask just nu.
Ja, och man ser på honom när han är liksom så inne i sin, i vad de kallar the zone. Han är så extremt lugn och säker och sprider trygghet omkring sig och pondus och hamnar överhuvudtaget sällan i situationer där han måste göra så våldsamma saker.
Nej, det är sant. Samarbetet med liksom hela Boston-laget och Rask funkar ju extremt bra. För det är som du säger, de kommer ju inte till så enorma lägen motståndarlagen heller. Det är ju inga extrema tv-räddningar han tvingas göra, utan han tar ju allt han ska ta och kanske lite till liksom.
Ja, ja. Så där är det ju 5+ liksom på den posten. Men jag tycker även att på andra sidan står det ett unikum också då. Jordan Binnington.
Mm.
Som knappt någon hade hört talas om när säsongen började. Och är ju rookie upp i åren.
25-årig rookie.
Ja. Mm. Men han har på något vis fått symbolisera vändningen på Blues säsong. Han och Berube, coachen.
Ja.
När de var sist och de har burit dem ända vägen till final. Det är ju helt fantastiskt.
Ja, det är historiskt på alla sätt.
Även han har ju det här extrema lugnet faktiskt. Jag såg ju alla matcherna här mot Sharks. Och imponerades just också av hans lugn. Mm. Att utstråla ett extremt självförtroende.
Ja, precis. Och han, det ska man ju komma ihåg också. Att han är ju verkligen, det är som du säger, han är ju rookie. Liksom. Han har aldrig varit med på den här nivån tidigare. Och ändå så är han så totalt avslappnad, ser det ut som. Eller in the zone heter det väl snarare. Alltså han är naturligtvis fokuserad. Ja, men till exempel bara scenerna när de vinner och säkrar nästan Stanley Cup-finalplatsen. Det är knappt så han jublar, utan han ser redan fokuserad ut på nästa uppgift.
Ja,
alltså.
Ja, han har så mycket självförtroende så som jag blir rent av provocerad av honom. Att han inte tycks förstå hur stort och viktigt det han håller på med.
Exakt, för det är många reporter som frågar han så här, du, alltså Jordan, du är Stanley Cup-final. Alltså, bara liksom hela säsongen nu, förstår det. Ni har klättrat från sista platsen. Och han bara, yes, I'm not nervous, this is...
Det är bara en hockeymatch.
Ja, exakt. Det är samma sak som att stå i AHL liksom.
Ja.
Fortfarande hockey.
Men det är ingen snack om att han är första målvakt och extremt skicklig och har ju gett dem på den posten har ju Blues haft problem i många, många år. Det har ju varit bland annat därför de aldrig har lyckats ta det avgörande steget. Men nu har de en tiotaggare till Morris.
Ja, precis. Och han kommer i bra form. Alltså han är 91% jämfört med Tucka som är nästan 95% i det här slutspelet. Men han avslutar den här Sharks-serien väldigt starkt. Alltså, de senaste 77 skotten han fått på sig så har han räddat 75. Han kommer in med självförtroende igen.
Ja, det kan vi vara helt säkra på. Han kommer att vara helt lugn på tidig garden på måndag.
Ja, precis. Så att, jag skulle säga 5+ ändå för Boston som sagt. Och sen så en stark 4 faktiskt på Binnington.
Ja, så skulle man nog kunna beskriva det. Ja, ja på backsidan då. Där är ju två strålande enheter i båda lägren.
Ja, där känns det också jämnt. Där har jag lite svårare faktiskt att utse en tydlig vinnare. Jag tycker båda är bra liksom. Det är stabilt, homogent.
Ja, ja verkligen. Det är svårt att peka på något direkt så här. Oj, vilka Norris Trophy-kandidater.
Nej, det är visserligen.
Men det är en väldigt sammansvetsad enhet på båda hållen som verkligen håller ihop och som du säger, inte ger motståndarna någonting.
Nej, precis. För om vi inte bara fokuserar på själva namnet så just spelsystemmässigt så funkar ju försvarsspelet i båda lagen fantastiskt bra. Släpper till väldigt få heta målchanser. Duktiga på att spela sig ur egen zon. Och en väldigt
det är inte bara backarna då förstås.
Nej, det är klart. Det är hela enheten på isen så att säga. Ja. Men ändå. Men de har ju, visst det finns kvalitativa backar. Jag tycker det är liknande kvalitet som sagt spelar materialmässigt här med i Boston med McAvoy som är även en blivande Norris-kandidat åtminstone på sikt. Med liksom Brandon Carl och väldigt stabil Torrey Krug, Chara förstås då som ju är spelklar igen till Stanley Cup-finalen. Jag tycker båda har en varsin liten offensiv joker i sitt tredje backpar. I Boston så är det Matt Grzelczyk som faktiskt svarat för 7 poäng i den här slutspelet. Och i St. Louis är det ju Vince Dunn som också har stått för 7 poäng lite i skymundan.
Ja.
Som är lite sådär mönsterbrytare.
Och ja, nu spelar han ju inte på slutet utan Carl Gunnarsson kom in istället. Men de har ju... Bortuzzo visade ju plötsligt att han är...
Gamebreaker!
Ja, det bor en liten Erik Karlsson i honom.
Ja, han gjorde...
Man inte kunnat tro.
Konferensfinalens snyggaste mål.
Ja. Ja, som sagt, väldigt jämbördigt där. Jag vet inte om man sätter 5 plus på båda eller 4 plus på båda.
Ja, precis. Det kanske ändå blir 4 plus alltså, skulle jag säga. För det saknar den här extrema spetskompetensen tycker jag. Men det är väldigt homogen som sagt. Både...
Ja, sådär. Så ja att, det är möjligt.
4 plus.
Ja, offensivt på forwardsidan då. Där är det ju också rätt så jämbördigt och tämligen identiskt också. Men jag skulle vilja hävda att Bruins har den vassaste första kedjan. Den första kedjan är ju bäst i världen.
Ja, det finns ingen anledning att argumentera mot den på något sätt. Den är ju komplett på alla sätt och vis. Den har alla ingredienser och är ju i stor form nu också. Det var ju de som gjorde alla 4 mål till exempel i den fjärde sista matchen i konferensfinalen mot Carolina.
Ja, vi pratar Brad Marchand, Patrice Bergeron och David Pasternak.
Ja, precis. Det är ju superstjärnor allihop. Men ja. Marchand ligger ju faktiskt tvåa i hela poängligan i slutspelet hittills bakom Logan Couture.
När de är i verkligt slag och får lite utrymme och tid, då är det godnatt för de flesta. Nu är det bara frågan hur mycket tid och utrymme de kommer att få här. Det kommer att bli svåraste uppgiften hittills för dem.
Det kommer det bli visserligen, det kommer det verkligen bli. Men de vill jag också bara tillägga att de är extremt bra på att ge motståndarna väldigt lite tid. Alltså, för det är ju det som är grejen med den här mördande första kedjan, att de är så bra offensivt och defensivt. Att ja. om man kollar på börsen, jag var inne på det redan inför konferensfinalen vi gjorde preview där, men jag måste nämna det igen, för det var ju samma sak här mot Carolina. Alltså i första rundan då matchades han mot Tavares, i andra rundan matchades han framförallt mot Panarin, och i tredje rundan så var den forward han mötte mest Teuvo Teräväinen. Och de tre stjärnspelarna i respektive lag var inne på 2 mål totalt sammanlagt, alla tre ihop mot Bergerons kedja på, vad blir det, 17 matcher. Så att det är hopplöst att matchas mot Patrice Bergeron.
Ja, vad som krävs då är ju att rollspelarna lägre ner i hierarkin kliver fram. Och båda de här lagen har ju haft väldigt bra förspänt på den fronten. Hos Boston är det framförallt Marcus Johansson och Charlie Coyle-kedjan.
Ja, ingen dålig tredje kedja.
Nej. Och hos Blues är det fjärde kedjan i första hand. Ja, alla kedjor. Men den som har imponerat mest på slutet är ju Ivan Barbashev och de två svenskarna Sunken Sundqvist och Alex Sten.
Ja, och det är ju, de är ju på pappret den fjärde kedjan, men det är ju svårt att kalla dem det med tanke på att i deras i sin tur avgörande match, Game 6 där, så var det de som spelade mest. Oskar Sundqvist kom ju upp i mest istid av alla forwards i laget.
Ja.
Så att snacka om att få förtroende som fjärde kedja då.
Ja, men det där är ju helt avgörande för laget som ska gå långt. Att de har den där
bredden.
Vad ska vi kalla det? Ja. Det där fenomenet på forwardsidan att kedjor som inte hör till dem på pappret vassaste går fram och blir vassa i alla fall.
Ja, precis. Och producera. Jag tror de gjorde de mål i alla matcher, eller i alla fall 5 av 6 mot San Jose, den fjärde kedjan. Alltså. Det är ju nästan unikt, tycker jag.
Otroligt snyggt mål i San Jose när Sten slår pucken bakom ryggen till Sunken.
Ja.
De kan ju lira också.
Precis.
Men som sagt, Boston har ju också det, men de får väl the edge i den här jämförelsen just tack vare sin första kedja. Och även om det är inget fel på Swartz som är grödhet och gör så otroligt mycket mål, Tarasenko som tycks ha kommit igång.
Ja, absolut, som gjorde 8 poäng i den här konferensfinalen faktiskt.
Mest, och de har Ryan O'Reilly i andra kedjan som är nästan Bergeron-klass på.
Ja, precis som Bergeron nominerat till Selke Trophy då, som ligans bästa tvåvägsvåer. Så att, apropå liknande lag alltså. Det är många karaktärer också som liknar varandra spelmässigt. Så att, men som jag håller med dig, det känns ändå som att Boston har en liten edge. Alltså. Och det är ju så viktigt för dem att ha fått den här bredden som de inte haft de senaste åren. När de inte fått produktion från annat än första kedjan. Jag menar, förra årets slutspel av... Om man plussar ihop, jag har satt och matematiskt suttit här med miniräknare och plussat ihop alla poäng som gjordes av Boston i förra årets slutspel. Och då kom man fram till att 45% av alla poäng stod första kedjan för. Medan den här säsongen så har de stått för 30% av alla poäng i slutspelet. Mm. Så det är en enorm skillnad. I den här serien mot Carolina så gjorde alla 17 spelare som spelade alla fyra matcher poäng. Alla 17 gjorde poäng. Så att de har ju en verklig bredd, alltså både på backsidan och forwardsidan.
Ja, men jag hävdar att även Blues har det. Alltså. Ja, om du tittar på serierna, det är ju Sammy Blaze. Visste inte jag vem det var för några månader sedan. Men han har ju definitivt blivit ett vapen. Perron har en ny vår. Maroon är bra.
Robert Thomas
är väldigt,
väldigt bra. De får ju peta en sån som Robbie Fabry till exempel.
Ja, bara en sån sak.
Så att, absolut, jag håller med om att St. Louis, och det har jag ju tyckt hela tiden. När vi previewade Sharks-serien så sa jag att de har inte en enda svag länk i line-upen. Utan de har bra spelare överallt. Så att, absolut, det är jättebredd här också. Man skulle kunna argumentera för att de har en liten edge på den fronten också, Blues. Alltså. Men jag håller med dig där att man får ändå landa i att första kedjan i Boston är något utöver det vanliga. Och att det skulle kunna fälla avgörandet faktiskt.
Special teams då?
Ja, där måste man ändå säga Boston alltså.
Ja,
även om St. Louis kom igång.
Ja, men länge var St. Louis powerplay ett riktigt frågetecken. Ett riktigt aber.
Ja, ett 20-tal raka PP utan mål här i slutspelet.
Mm. Men som du säger, precis på slutet kom de igång och blev riktigt effektiva i powerplay. Det berodde väl delvis på att Sharks säckade ihop också.
Ja, inte klara av att upprätthålla samma frenesi i boxplay liksom.
Medan Bostons powerplay, ja, det är ju bara att bocka och buga.
Ja, det är ju också mördande. För det har ju, då får ju de ytor och tid, de här spelarna vi har pratat om. Plus att man kan lägga in en Torrey Crew eller en David Krejci till exempel. Krejci som ju har fått en lite ny vår i karriären också. Han har ju faktiskt gjort mer poäng än Bergeron i det här slutspelet hittills. Så han är ju riktigt bra han med. I Carolina-serien så gjorde de mål på nästan 50% av alla PP de fick. Och en väldigt slående statistik som jag måste nämna också är att de behövde i snitt 6 sekunders innehav av pucken i offensiv zon innan det small till och de gjorde mål. Så det bara, i 6 sekunder smack så var det mål i snitt då. Så det går ju väldigt fort också när de sätter fart.
Ja, men jag antar att du har tagit fram siffror på penalty killen också.
Ja, jag har dem faktiskt framför här. Och där är det ju klar fördel Boston också.
Ja.
Carolina gjorde ju bara ett mål. Det var väl det första målet som Sebastian Aho styrde in i hela den matchserien. Men sen dess så, de lyckas inte få på Boston och som är 86% i slutspelet totalt sett. Medan St. Louis då är under 80%. De har 78 i boxplay över slutspelet. Mm. Så att 34% i PP mot ett 19% i PP och ett 86% i boxplay mot ett 78% i boxplay. Så där är det ju en tydlig fördel för Boston.
Ja. Har vi något mer du tycker man ska gå in på i en sån här analys?
Ja, det går väl att slänga in lite vad som man kan ju slänga in. Ska man slänga in tränare? Ska man slänga in så här flow liksom, alltså typ så här stämningar, alltså stämning i stan liksom. det blir för luddigt nästan.
Ja, men det går väl att nämna det. Berube är ju den coach som får mest uppmärksamhet nu eftersom han kom in mitt i säsongen och iscensatte en av de mer spektakulära vändningarna vi har någonsin har sett eftersom de ju som sagt var sist och nu är i final. Och det har varit en enorm återupprättelse för honom efter en ganska misslyckad sejour i Philadelphia.
Verkligen. Han kändes ju som en dinosaurie nästan.
Ja. Medan Cassidy i Boston, han får inte så mycket uppmärksamhet. Men det verkar ju vara en väldigt solid coach. Alltså han kom in efter en av de mest hyllade coacherna i Bostons historia. Men Claude Julien hade ju lite tappat lager då. Och Cassidy kom in och verkligen han stagade upp hela det här laget och gjorde det till det det är nu.
Ja, jag tycker han har den här fina balansgången mellan engagemang och en väldig kontroll hela tiden. Alltså, man ser att han bryr sig och är engagerad och sådär, men han har ju aldrig kokat över någon gång, utan han är väldigt stabil, han ger ett väldigt stabilt intryck.
Nej, han har ju slipat bort det där som verkade vara en mental glitch i det där laget. Du vet, det var några år där när de hela tiden dansade på linjen och
missade slutspelet.
Ja, de spelade bort sig från slutspelet i de sista matcherna.
Ja.
Den där svajigheten har han ju verkligen fått bort.
Nej, nu är de den där maskinen som de var 2011, ja. 2012, 2013 där istället, när det var The Big Bad Bruins liksom, som man inte ville åka och möta uppe i TD Garden.
Men Berube ger ju väldigt bra intryck också. Han verkar vara en riktig players coach, en riktig glädjespelare faktiskt.
Alla spelare hyllar honom ju faktiskt. Säger att det är en väldig swagger han har liksom. Han pumpar upp självförtroendet till spelarna.
Ja, det krävs ju förmodligen att komma in i ett omklädningsrum där det sitter sådana som Sten och Bomeister och Pietrangelo och Ryan O'Reilly. Det är inga småpojkar precis.
En Ryan O'Reilly som ju efter det kommer från Buffalo-tiden, där han höll på att tröttna på hockey till och med, sa han ju. Till att nu leva upp på det här viset och gå till Stanley Cup-final. Liksom.
Och vad gäller stämningarna i stan då, så är det ju lite udda. Boston är ju minst sagt vana vid framgång. Som någon skrev här när de gick till final. Nu får Bruins chansen att klippa av mästerskapstorkan. 4 månader lång i Boston.
Ja, en sån de har väntat och lidit.
Ja, i 4 månader. Inte få ta en enda parad att gå på.
Det är rekordläge.
Först, bara det här året har det ju inom loppet av ett år nu, så har vi Red Sox i baseball, Patriots i fotboll, och nu kan det bli Bruins i NHL. Men enda som sviker är Celtics i basket, som åkte ur i slutspelet i tidigt skede.
Ja, som ändå är ett hyfsat stabilt topplag i NBA liksom.
Ja, det är helt fantastisk sportstad. Och otroligt är det, får man ju se ur det perspektivet, att det ändå är sånt tryck där och sånt intresse och sån hunger för att Bruins ska vinna. Som sagt, det var 17 000 på en träning igår.
Ja, det säger ju allt. Liksom. Det är ju, de älskar ju sitt Bruins där också. Ja. Det är onekligen. Ja.
Och det blir, de piskar upp, det blir otroligt tung stämning. Så det påminner lite om varann i TD Garden och Enterprise Center, så tillvida att båda lagen heter något med ett utdraget U i. Ja, så det precis. Blir väldigt tungt när publiken skriker "Boo, let's go Bruins!" Och
ja,
"Let's go
Bruins!" varje gång en viss målvakt räddar.
Ja. Medan då, som sagt, i St. Louis så har Blues aldrig vunnit, och de har inte varit i final på 49 år. Och det var rätt
emotionellt.
Ja, det var väldigt emotionellt efter de hade vunnit, både på publiken och sen när man kom ner. Det var väldigt mycket alumni där i korridorerna inne i omklädningsrummet. Brett Hull stod med drinkar och grät.
Ja, precis.
Och sådana karaktärer.
Som man förstått så är det många alumni som har valt att bo kvar efter karriären i St. Louis och faktiskt trivts i den där ruffiga stan.
Ja, man ser bara downtown när man är där som besökare och undrar hur det går till. Men de har det uppenbarligen väldigt fint utanför stan. För som sagt, det är väldigt gott om före detta bluesspelare. Och Chris Pronger dök upp där på Game 6. Verkar vara så att blues är den klubb han har starkast känslor för.
Ja, det är ju...
Det var där han spelade längst.
Det är, precis, och det är ju kul att se med tanke på att, jag menar, de har ju faktiskt bara missat slutspel 9 gånger trots att de aldrig har vunnit sen 60-talet och sen de kom in i ligan. Men så att det har ju verkligen passerat många stora stjärnor, alltså Pronger, Brett Hull, Al MacInnis, Pavel Demitra, Keith Kachuk.
Alla de där var där när jag var där första gången, 99-00, när jag var hälsa på min kompis Rickard Persson som ju spelade där då. Det var min första riktiga... smakprov av NHL-livet.
Just det måste ju varit då som Mark Bergevin hånade då, gamla bluesbacken.
Ja, han tyckte det var roligt att åka förbi på träningen och göra den här rörelsen. Jag hade ju stort burrigt hår då.
Ja, just det. Det kan man knappt föreställa sig nu.
Ja, nej, han åkte förbi och gjorde någon gest och jag förstod inte. Efteråt berättade han, du måste knäppa hjälmen.
Den är ändå subtilt hockeyhån.
Ja, det var härligt, just. Jag såg 3 matcher där, satt på läktaren, drack i grogg och hade det bra. Och det var Quenneville som var coach.
Just det.
Och det var Al MacInnis och det var Pronger och det var Demitra. Fint lag. Mm. Satt på en träning och såg när Al MacInnis kom ut själv först och sköt själv. Mm. Där kan man snacka skott.
Oh, det kanske är det tidernas hårdaste slagskott i NHL-historien.
Ja.
Mm. Ja, jag kommer ihåg att jag var ju bara 10 bast då vid millennieskiftet. Och hade 2 stora målvaktsaffischer uppe i pojkrummet. Och det var Darren Puppa, gamla Tampa Bay-målvakten. Fint namn för övrigt. Och Roman Turek som ju stod den säsongen i St. Louis.
Just det.
När du var där. De vann ju faktiskt President's Trophy 99-00. Men sket sig totalt slutspelet som det alltid har gjort.
Ja. Ja, det finns ju någon som säger att Blues har det inte i sitt DNA att vinna.
Nej. Nej, precis. Så cyniker har ju sagt att de ska inte vinna den här Stanley Cup-finalen, för det är deras USP. Liksom. De ska vara ett förlorarlag. Det är det som är St. Louis.
Ja. Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, om det finns något mer att gå in på, ja, vi behöver inte säga vem som har edge där då, men det kommer att vara fantastisk stämning på båda håll.
Absolut.
En intressant, om man ser till svenskarna som är med, vi har 5 svenskar. Det är Marcus Johansson och Joakim Nordström i Boston, och det är Sunken, Alex Sten och Kalle Gunnarsson i St. Louis. Mm. Oavsett vem som vinner så kommer det att skrivas historia, för då får vi för första gången en svensk som har vunnit Stanley Cup med 2 olika lag.
Ja, just det. Joakim Nordström förstås då i Boston, och så Oskar Sunken Sundqvist i St. Louis.
Ja, nu vet jag inte riktigt hur det ska räknas. Jag pratade med Sunken om det. Han fick en ring då 2016 när Pittsburgh vann, men han fick inte namnet i bucklan.
Nej, precis.
Lika med Nordström.
Just det. Hur de ska räkna det där rent, ja, det är sant. Men jag tycker ändå att vi räknar det som...
Om man fått en ring så har man fått en ring.
Ja, ja, visst.
Och dessutom i Nordströms fall då, så blir det i så fall dessutom 2 olika Original Six-lag hon har vunnit med. Det är just stort.
Det är ändå stort att bocka av det. Alltså. Då har man verkligen varit i traditionstyngda klubbar och fört dem hela vägen.
Mm. Ja. Men det är ändå Alex Sten som är, han är lite i fokus här. För han är den som har spelat längst i ligan. Han är uppe 15 säsonger nu. Och dessförinnan så var det ju dessutom så att hans pappa spelade i 15 säsonger utan att vinna. Så att det skulle ju vara väldigt redemption för hela familjen om de fick bucklan. Nu är familjen för första gången i final. Ja. Och... ja, det är en vacker story. De har väntat länge, familjen.
Ja, nej, för deras skull så är det faktiskt. Det slår ju nästan lite tyngre faktiskt än det faktum att Oskar Sundqvist är i sin 6:e final överhuvudtaget om jag räknar in Skellefteå-tiden. Så han är ju raka motsatsen. Liksom. Vissa spelar hela karriärer utan att gå till final. För Oskar Sundqvist är en självklarhet att spela final varje försommar. Liksom.
Ja, och nu har han gjort enorma framsteg här och är ju en nyckelpjäs.
En nyckelspelare.
Ja. Men vad gäller Alex då, så han är ju kandidat för att vara den som får bucklan av kaptenen först.
Just det, just det. Ja, faktiskt. Det är lite häftigt då, om det skulle bli så också att Sten får den möjligheten. För jag håller med dig, 30 säsonger med familjen Sten i NHL utan att få den här möjligheten och nu kanske äntligen kunna kröna med en Stanley Cup-seger.
Ja. Men om vi ska tippa då, Jonte, så säger jag att det kommer att vara jämnt. Men att det är jämnt betyder inte att det kan bli 4-0 till ett lag fast det är jämnt. Liksom,
ja, visst.
Faktiskt.
Ja.
Och jag tror ju att det här vi var inne på, de ändå... Jag tror Boston har lite edge just i tucka. Mm. Första kedjan och special team som vi pratade om. Så jag ger den här serien till Boston med 4-2. Även om St. Louis... På något vis är det som ödet har tagit dem hit, och det kanske är deras, jag vet inte. Och de är ju inne i en fantastisk flow.
Precis, de har skrivit historia på alla möjliga sätt. Det är så många stories där, de har brutit förbannelser och allt vad det heter. Men, och det känns som att de har flowet för att gå hela vägen. Men nej, jag håller med dig där. När vi har analyserat här nu, olika lagdelar och olika parametrar som man bör ta hänsyn till när man lägger ett tips, så får ju Boston betydligt fler segrar så att säga. Ja. Och då, så att mitt tips är ju, tråkigt nog för dynamiken i podden, så är det 4-2 det också.
Ja, 4-2 till Boston säger firma Bjurman Ekeliv.
Precis, och så blir det så här trauma ändå då i St. Louis att de får se Boston lyfta bucklan i Enterprise Center.
Ja. Det kan hända.
Det är kanske så säkert knyts ihop trots allt ändå liksom. Ja, vi får se.
Men vi får se.
Återigen, så som slutspelet har varit och säsongen har varit och fjolårssäsongen har varit, så blir vi inte överraskade över något, över någon utgång längre faktiskt. Jag blir inte det i alla fall. Jag är totalt härdad nu.
Mm. Nej, vi vet ju det här med sweep-faktorn här. Det kan vara så att St. Louis vinner 4 raka.
Ja, det finns ju en logik i det också tydligen.
Ja. Att, ja. Ja, vi får se. Hörde du, om en vecka så är vi mitt inne i finalen och då pratar vi mer om den. Vi kanske låter det gå två matcher innan vi
ser. Ja, vi något. Kanske väntar lite så att vi har lite mer att ta fasta på, så att säga.
Ja. Men vi ska titta på lite annat som har hänt utanför finalen. Vi har fått ytterligare några coacher nu. Ja. Vi har en DJ Smith i Ottawa.
Bra namn.
Ja, det är ett bra namn, det får man säga. Det var ju spekulationen in i det sista. Det verkade ju ett tag som att Patrick Roy skulle dyka upp där. Men ja, han var på intervjuer. Men det blev den DJ Smith, som jag får bara erkänna, jag har inte mycket koll på honom, hör du. Annars än lite jag läst nu då.
Ja, det är ju ingen, precis, det är ingen rutinerad NHL-coach, utan han har ju bara 4-åriga. Han har ju spelat ett 45-tal matcher, tror jag också. Ja, det har han gjort som back i ligan på 90-talet, men som coach så har han varit assisterande till Babcock och haft hand om backarna i Toronto de senaste 4 åren. Har vi gjort det hyfsat. Dessförinnan var han en mångårig OHL-tränare. Avslutade där med att vinna Memorial Cup, alltså hela juniorligan. Liksom. Jag tror att Ottawa ser det här lite grann som att dels hans filosofi, att lite struktur och allt det. Men framförallt tänker jag att han, dels är han van att hantera unga spelare i och med att han har varit juniortränare så otroligt länge. Och att han liksom varit med på Torontos rebuild och liksom vet i vilken position Ottawa befinner sig. Så de kriterierna tror jag passar bra. Sen är det ju så att man har förstått då att han liksom, ja, att han är ganska spännande coach på det viset. Att han har dels där lite old school och lite det här blåställshockeyn i sig. Men också att han under Toronto-tiden har låtit sig influeras av moderna spår och liksom lite analytics och sådär. Och att han ska ha gjort en väldigt bra pitch för Ottawa-ledningen också. Så att de blir väldigt imponerande, bland annat inkluderande analytics och sådär. Så att han är ganska mångsidig och så ska han vara en lustig kurr också. En rolig person.
Ja, det kan behövas någon som underhåller i Ottawa, för det har varit dåligt med det.
Precis, jag tror ändå att det passar bättre med DJ Smiths lite sådär lättsamma karaktär än med typ Patrick Roy, totalt instabila, lite maniska stil.
Ja, jag har väldigt svårt, eftersom jag inte vet någonting, så har jag svårt att säga något om det. Men det är väl också klart att Edmonton nu går med tippet.
Ja, det är möjligt att det har att de, jag vet inte om de har gått ut med det, men alla slår ju fast att det kommer bli så. Det är liksom 99% klart i alla fall. Jag vet inte om de har släppt något idag, men det verkar bli det. Det är lite tråkiga, men det kanske är vettiga valet trots allt att ta in Dave Tippett, som vi pratade om här för några veckor sedan. Att han ändå har ett väldigt bra CV i NHL.
Ja, det blir ändå det gamla gardet som vaktar i Edmonton nu, med Ken Holland som general manager, Dave Tippett som coach. Men det låter som, å andra sidan, som de är hand i handske. De kommer passa väldigt bra ihop.
Ja, personlighetsmässigt och system och taktikmässigt också på alla sätt. Sådär. Så att, ja, det kan säkert bli lite trygghet och lite stabilitet för en gångs skull i Edmonton.
Jag tror att han är bra. Jag tror att det är en bra lösning för Edmonton med sett till vad som finns för alternativ just nu.
Ja, precis. Så det har väl det här med att testa college-tränare hit och dit och plocka upp sin, befordra sina AHL-tränare. Visst, det har funkat då och då, men det är klart att det känns mer instabilt än att gå den trygga vägen som visar sig vara trots allt tråkigt nog effektiv här på slutet.
Då är det bara dags kvar, va? Som inte har någon coach. Och där tror vi ju att vi vet att det blir Dallas Eakin. Nej, vad heter han?
Ja, precis. Dallas Eakin. Eakins. Som tar över, att de bara väntar på att kunna offentliggöra det här när San Diego är borta ur AHL-slutspelet.
Här i New York var det stor baluns häromdagen när de presenterade nya presidenten John Davidson. JD's Coming Home var det hela tv-program som hette.
Oj, oj.
Ja. Och det är ju, ja, han ersätter Glenn Sader då.
Ja.
Okay.
Ja, det var vi inne på lite förra.
Ja.
Precis, men det är, ja, jag slår fast återigen att jag tror att det är ett bra namn, att han är en stabil organisationsbyggare.
Ja, precis, det tror jag också. Sen börjar det röra sig lite nu med, som sagt, 29 lag borta. Det börjar spekuleras mycket nu om spelare, affärer, och vi närmar oss så småningom free agency. Det kommer att bli en väldigt spännande free agency.
Många
väldigt
namn.
Många. Ja, det är, och inte minst många fina svenska namn. Med Erik i spetsen då.
Ja.
Förmodligen har vi väl sett honom i sista matchen i Sharks-tröja. Jag tror inte att han blir kvar där.
Nej, det känns inte som det. Och när han blev intervjuad häromdagen så i deras, vad är det vi kallar det för? Exit.
Ja,
Exit
day.
Exit day liksom. Så, ja, då lät det som att han såg fram emot den här sommaren att han nått den här positionen, att han faktiskt är UFA för första gången i karriären och kan se sig om efter vilket alternativ som han tycker passar bäst.
Ja.
Så att han kommer garanterat att visst finns det kanske en liten chans att han fortfarande skriver på för Sharks, men han kommer att vänta tills han har möjlighet att bli intervjuad av övriga klubbar också som anmäler intresse. Så att så kommer det bli.
Det blir jävligt spännande såklart att följa och se.
En ny Tavares-soppa.
Ja, ja det, är ju... det blir det ju inte.
Nej, det blir ju inget svek. Nej. Jag kommer inte bränna Karlsson-tröjor här när han byter, men det blir ändå den här stora apparaten kring en övergång. Alltså han kanske, precis som Tavares, låter klubbarna pitcha för honom och så vidare.
Ja, säkert. Mm. Men det finns ju några, jag vet ju inget, absolut inte, men det går ju rykten om både det ena och det andra. Och de lag man hör mest om är Rangers och Lightning och Vegas, även om Vegas börjar klinga av nu, de har inget utrymme längre.
Nej, de gjorde med sitt val i form av Mark Stone liksom. Litegrann.
Ja. Att lägga men Tampa, på. Det alternativet vägrar dö. Det pratas mer och mer om att Erik skulle vara villig att jobba med Tampa och att de är beredda att ta bort andra för att få plats med Erik. Vad säger en Tampa Bay-supporter som du om detta?
Jag är ju märkligt tyst nu liksom. Jag borde ju jubla åt att Erik Karlsson, om han skulle komma till Tampa liksom. Och jag tror ju att Erik vill faktiskt till Tampa. Det säger jag inte i egenskap av Lightning-supporter, utan att han faktiskt ju är så pass bra kompis med Hedman och det finns ju skattefördelar med att bo där. Det är ju väldigt skönt klimatmässigt överhuvudtaget också. Och i den här All-Star-helgen så blev man ju väldigt tjenis med Stamkos och Hedman och med materialförvaltarna där och allt möjligt. Ja. Och uttrycks väldigt positivt om klubben och staden. Liksom. Men det är ju verkligen så att då måste man spränga lite delar av bygget ganska ordentligt om det ska bli möjligt. För att Tampa sitter ju redan innan eventuella UFA-förstärkningar, så har man lite roddigt att få in en Braden Point under lönetaket, och nästa år är det Andrei Vasilevskiy och Anthony Cirelli, Mikael Sergachev som alla ska ha ansenliga löneförhöjningar. Så ska man klämma in 10.
Så du tycker att de ska hålla sig borta från Erik?
Ja, ska de ta in Erik, då måste de, ja, då måste de på något sätt lyckas få iväg Callahan, vilket de naturligtvis vill, men det är ju kanske lättare sagt än gjort. De måste få bort J.T. Miller, Tyler Johnson, André Palat, åtminstone
Strålman,
Coburn Girardi och sådär, det är ju tog bort där då, naturligtvis. Så att det kommer vara en väldigt, alltså det kommer vara typ 5-6-7 spelare som tjänar nästan hela, alltså som upptar en enorm del av lönekakan, och sen så kommer det krävas att bredden verkligen presterar maximalt med låga löner.
Du vill inte det här, det hör man ju.
Jag tror att jag tror inte att det är en sund approach under löntagseran att lägga för mycket pengar på enskilda spelare. Vi ser nu till exempel i lagen som har gått till Stanley Cup-final att de har, jag menar, i Bostons fall, vem tjänar mest? Typ Pasternak eller Bergeron, eller Marchand är väl kanske på 6-7 miljoner, medan i Blues fall så är det väl Tarasenko på 7,5 miljon. I Tampas fall skulle det vara 4 spelare som tjänar över 8,5 miljoner. Och då räknar inte in Braden Point som också ska ha den typen av lön. Så att det är skitsvårt att få ihop det breddmässigt om man ska lägga allt på spetsen.
Ja.
Men jag tycker Rangers är ju logiskt på det viset. De har ju löneutrymme. Mm.
Ja. Ja, men du, vi får se. Det finns ju fler på den där free agency-listan som är väldigt spännande. Panarin ska vi se vad han tar vägen. Duchesne. Joe Pavelski. Det är inte 100 att han kommer tillbaka till San Jose heller.
Nej, San Jose sitter ju de gick ju verkligen all in nu. Och nu sitter de med lite problem här faktiskt med inte bara Erik Karlsson och säger Joe Pavelski dessutom, lagkaptenen, som ju gärna vill stanna naturligtvis, men också lite sur på Doug Wilson för att han inte aldrig liksom har öppnat några kontraktsförhandlingar om en förlängning, för att Doug Wilson har ju velat hålla lönetagsdörren öppen för en förlängning av Karlsson. Och därmed inte ens pratat med Pavelski om att förlänga. För han kommer ju kosta mycket han också. Sen då Joe Thornton, ska han ens fortsätta karriären? Gustav Nyqvist blir ju UFA här. Jonas Donskoj, de har massa RFAs som ska ha höga löner. Timo Meier till exempel.
Ja.
Så att, mm.
Ja, det är gott om svenska faktiskt på den här listan också. Det är som du säger Gustav, och det är Strålman och det är Kronvall och det är
Mackan Johansson.
Ja, Mackan Johansson.
Ja, oklart. Det är som att vi är bästa polare här liksom.
Ja, Globen kallas han av Bäckis. Jag vet inte varför, men han säger att han hoppas att Globen ska vinna den. Zuccarello är inte svensk, men nästan.
Ja, ja.
Edler.
Vet just inte det, Edler som ju gjorde en väldigt fin säsong.
Ja.
Ja, det är, jag tror till exempel att Nyqvist, det har vi pratat om hela säsongen, men det kan vi bara slå fast att han har ju satt sig i en position att skriva på ett väldigt fint kontrakt här i sommaren.
Ja, det kan jag tror inte det kommer bli San Jose för han heller.
Nej, de kommer inte ha råd att klämma in honom där. Men han kan ju räkna med en 5,5 miljoner i lön här i sommar.
Med vem? Islanders? Florida?
Ja, men
det kan bli vad som helst.
Det kan bli vad som helst. Jag tror det finns många intressenter där. Och jag menar, nej, alla lag som har lite löneutrymme och behöver förstärka sin offensiv, så är Nyqvist en bra investering förmodligen. Så länge man kan hålla ner termen lite grann. Han fyller ju trots allt 30 nu. Lille skutt.
Pappaskutt säger vi nu för tiden.
Ja just det, pappaskutt ja. Han har ju kommit upp i åren.
Ja, jag hörde rykten om att igår gjorde han stor succé på golfbanan i San Jose. Slog bollarna i träd och annat.
Jaha, så pass. Okay.
Robin Lehner ska vi också se vad som händer med, hörde du. Det är inte säkert 100. Han har ju stärkt sina aktier enormt. Och det kommer vara fler än Islanders som är intresserade.
Det kommer det garanterat vara. Jag tror ju att han har liksom funnit sig så väl utanför isen också i New York och ute på Long Island där, så att han gärna stannar. Men visst, han har ju höjt sitt marknadsvärde så otroligt markant, så att han kommer ju kunna välja och vraka bland bud liksom.
Ja.
Så att det kan bli så att han flyttar på sig också. Ja, det är som du säger, det finns ju hur många namn att diskutera som helst. Men vi kanske får flytta fram det till sommaren.
Ja.
Helt enkelt, med vidare spekulationer.
Men det spekuleras ju redan om lite trader också. Phil Kessel kan vara på väg bort från Pittsburgh.
Ja, precis. Det har det ju liksom egentligen snackats om under en längre tid, men tillbakavisats att det skulle vara på gång. Men nu verkar det ju onekligen vara substans i de här ryktena. Och jag menar, dels Pierre Lebrun, som ju är riktig insider, går ut och säger att det är en fråga om when, not if, han kommer att bli tradad här. Och det är ett lätt att gå ut och säga att det finns en färdig deal som är två klubbar är överens om helt enkelt. Men det är upp till Phil Kessel, som har ju no trade-klausul, att tacka ja eller nej till. Och det är ju då alltså att Minnesota ska träda till sig Phil Kessel från Pittsburgh i utbyte mot Jason Zucker i första hand. Men så ska också lite lönedumpar ingå i den traden. Och då vill Pittsburgh gärna bli av med Jack Johnson, men då skulle sin tur Victor Rask komma från Minnesotas håll också till Pittsburgh. Så att, och den ska liksom båda klubbarna vara överens om, som sagt. Men Phil Kessel har ju en 8-team trade list som gör att han har accepterat 8 lag han kan bli tradad till, men övriga 23 lag har han tackat nej till sen tidigare. Men, och Minnesota ska vara utanför den här listan, men han kan ju ändå känna att han är så pass oönskad i Pittsburgh att han går med på en trade.
Ja, vi får se.
Ja, för det kan man ju nämna i som sagt, det har ju varit en spricka mellan han och Mike Sullivan. Det har ju båda mer eller mindre bekräftat i alla fall. Det är från Kessels sida så handlar det om att han vill spela med Malkin. Han ska utnyttjas i en offensiv position, eller om inte med Malkin så i alla fall med Crosby. Han ska inte vara nere i någon tredje kedja för att jämna ut linorna, utan han ska maximera hans möjligheter att prestera. Medan Sullivan tycker att han är motsträvig, han har dålig attityd, han är dålig defensivt. Lyssna på din coach istället. Och kom ihåg hur det slutade i Toronto när han blev kallad för uncoachable av Ron Wilson och Claude Julien som sparkade ut honom från Boston.
Ja, vi får se vad som händer. Vi fick ett nytt Brock Nelson fick ett stort kontrakt. Såg du det?
Ja, precis. Som ju kanske sätter marknaden lite grann inför sommaren här. Den kategorin av spelare, om han ska tjäna 6 miljoner dollar per säsong, då kan ju definitivt Kevin Hayes argumentera för att han ska ha minst lika mycket. Gustav Nyqvist kan ju peka lite på det där kontraktet också kanske.
Ja.
Marcus Johansson. Nej, jag vet inte. Men det sätter en standard i alla fall, vad den typen, den kvaliteten på spelare ska ha nu för tiden.
Precis.
Intressant kontrakt. 6 miljoner alltså dollar.
Ja, men hur är du...
Ja,
nu ska vi börja bli färdiga, va?
Ska vi säga något om VM också?
Ja, just det. Det var ju det också.
Det var inte
ja,
så roligt.
Jag har sett exceptionellt lite av det, så jag...
Det kanske var bra att du slapp.
Ja, jag har inga andra åsikter än att ja, det blev inte så bra tydligen för Sverige, och de kan inte vinna jämnt.
Nej, du, man är i alla fall lite bortskämd med VM-guld senaste åren här. Men ja, det är klart att det är tungt att, och ett misslyckande att med 21 NHL-spelare, rekordmånga NHL-spelare, kommer över och torskar mot ett Finland med 18 VM-debutanter. Men, det är ju
men precis, de har verkligen fått ihop det som lag. Liksom.
Precis, genomgående tema i den här NHL-säsongen och slutspelet, att det är ju, jag menar, kolla på St. Louis Blues med en tränare som inte fick ihop spelargruppen som var den sämsta delen i NHL. Med en annat ledarskap som var den bäst, en av de bästa lagen i NHL, har gått till Stanley Cup-final. Så det, vad man gör med sitt spelarmaterial är ju helt avgörande. Man kan inte bara titta på pappret. Och det bevisar Finland.
Ja, det säger ändå inte som... Det är så många mejlare försöker med mig nu och säga att jag är idiot som överskattar NHL, och NHL är inte så bra. jag tror inte man kan dra den slutsatsen.
Nej, det kan man verkligen inte.
Matcher i ett VM.
Nej, verkligen inte. Man kan absolut inte dra för snabba slutsatser. Jag tycker, om man tittar på VM i stort, så tycker jag att det är några NHL-spelare här som har stärkt sina aktier inför nästa säsong. Jag tänker på en William Nylander, fick ju verkligen en upprättelse efter sin jobbiga år här rent på isen här, efter att ha fått så mycket kritik efter de utdragna löneförhandlingarna. Kliver in och liksom tangerar dubbel Nisse Nilssons poängrekord sedan 1962.
Ja, men jag vill stämma i bäcken. Jag tror inte vad som händer i VM gör varken till eller från i särskilt hög utsträckning för spelarna. Det är vad de gör i NHL som räknas.
Precis, och vi ska komma ihåg att VM har ju en låg status i NHL i Nordamerika, ska vi säga. Alltså, ja, det är ju knappt så att media där tar det på allvar.
I USA skrivs det inte ett ord om det. Nej. Om man, ska man se på TV, så är det den obskyra NHL-kanalen man får titta på.
Ja, så det säger lite grann om hur mycket det påverkar ens NHL-karriär om man presterar i VM egentligen.
Ja.
Så att det är väl inte så mycket faktiskt.
Kanada är väl lite mer intresse, men man har ju starkt intryck av att de flesta som åker, de åker dit för att se ett annat land och ha det lite skönt.
Ja, precis. Det ser man ju på USAs attityd till exempel till de här VM-turneringarna. De kommer ju ofta in med en väldigt vek inställning. Och det känns ju som att det är mest det att de vill åka till Europa och ha en lite semester helt enkelt.
Precis. Ja. Det är inte så att de får skäll när de kommer hem.
Nej, verkligen inte. Utan det är...
Ja, det är som sagt ingen som vet att det pågår ens.
Nej, det är sant. Jag ska säga en sak till ändå. Nu drar jag en snabb slutsats ändå. Men jag måste få... Vi kommer komma in på det här senare närmare liksom free agency och sådär. Men jag måste få säga en sak om William Nylander då, som jag påpekade redan 1 december. Men jag måste få påminna om det. Alltså i hans lön. Alltså jag tycker att det är ett så tradebart kontrakt där som luktar trade långa vägar. Trots att han har blivit lovad av Kyle Dubas då att han ska stanna. Men alltså från 1 juli när han får en ny bonus utbetalad på 8,3 miljoner dollar. Så har 45% av hela hans lön över de här 6 åren som kontraktet var skrivet på betalats ut.
Mm.
Så att bara hälften återstår på 5 år. Det jag menar, för sådana lag som Carolina och Anaheim till exempel, som har en intern budget, så om en som har löneutrymme, så är en cap hit på 7 miljoner inga större problem. Men att betala 7 miljoner faktiska dollar är lite jobbigt. Men återstående av kontraktet liksom efter 1 juli här, det är 5 miljoner, knappt 5 miljoner dollar i snitt i faktisk lön som man betalar ut från klubbens sida. Och det skulle ju vara guld för den typen av lag som inte riktigt har råd med det annars kanske. Så att jag utesluter verkligen inte att William Nylander trots allt blir traden här om någon månad.
Nej. Mm. Nej. Ja, spännande.
Mm. Mm.
Ja, men nu måste vi sätta punkt här. Jag måste ringa upp några fler legendarer och höra hur de tror det går.
Precis, finaltipset ska fortsätta jobbas på.
Ja. Ja.
Men då, nu har ni våra tips i alla fall.
Ja, vi får väl säga så. Vi tror båda att Boston tar det här i 6 matcher. Så kommer Buckland till Skåne och till Tyresö.
Just det. Då får jag, det är ju närheten av det jag bor, så då kan jag åka och kika lite på den.
Ja, tycker jag du ska göra. Ja, men då tackar vi för den här veckan och vi återkommer som sagt med mitt under finalen och se vad som har hänt.
Ja, precis. Det blir mycket spännande. Vi önskar en första trevlig Stanley Cup-finalvecka fram till dess.
Yes. Adjö.
Hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiazot, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kohl, han har grym i sin roll. Från kollesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, punch, beat, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, punch, beat, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, oj, det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, punch, beat, so.
Hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.